Jag ska gå till predikaren kapitel 7 och verserna 13-15 ska vi gå igenom idag. I svenska biblar så är det 14-16. Men jag använder den här numreringen, predikaren 7 och 13-15. Se på Guds verk. Vem kan göra rakt det han har gjort krokigt? På glädjens dag ska du vara glad. På olyckans dag ska du tänka på att Gud har gjort både den ena och den andra för att människan inte ska förstå vad som kommer efter henne. Allt har jag sett under mina förgängliga dagar. Den rättfärdige går under i sin rättfärdighet. Den ogudaktige lever länge i sin ondska. Titeln på den här predikan är Guds outransakliga och oföränderliga försyn. Texten lär oss att acceptera Guds hemliga eller outransakliga försyn. Hur ska vi lära oss att acceptera att det inte går att veta i förväg vad som ska ske? Som Gud har bestämt ska ske. Eller att vi inte kan ändra på vad Gud har bestämt. Hur ska vi lära oss acceptera detta? Att det är fördolt i Guds sinne fram till dess det uppenbaras. Förra gången så talade jag. Det här ingår i samma stycke. Och det börjar i kapitel 7 och fortsätter fram till kapitel 9. Förra gången så talade jag om att det är bättre att ha en vikten av uppskjuten tillfredsställelse. Att vänta på tillfredsställelsen för evigt. Att vara tålmodig, se fram, ha god karaktär för att sluta väl. Salomo här lägger fram några ord för att ge oss vishet. Hur vi ska tänka rätt inför människans synd. Det faktum att människan är syndig och syndar och är dödlig. Och inför det faktum att Gud en dag ska döma människan. Så Salomo lägger fram hur vi ska kunna tänka rätt, vist och handla vist inför dessa faktum. Och denna text vill undervisa oss om att acceptera det som händer som Guds beslut. Sånt vi inte vet eller förstår. Och hur vi ska reagera när saker går bra och när saker går illa. Den visar också våran synd. Och talar om den rättfärdige som dog ung. Texten börjar med att säga se Guds verk. Se, det är en inbjudan att betrakta och acceptera Guds verk. Kanske tilltalas de klagarna som klagade i 7 och 10 som sa varför kommer det sig att de förra dagarna var bättre än dessa? De som klagade på Guds försyn. Att just nu gick det inte bra för dem utan det var bättre för. Här kanske dessa tilltalas och bjuds in. Och vi alla bjuds in att betrakta och se Guds verk. Nu talar inte texten i allmänhet om Guds verk, Guds skapelse. Att vi ska betrakta skapelsen. Det är inte det texten talar om här. Utan att betrakta Guds suveräna verk för synen. Frågan ställs, vem kan räta ut det som Gud har böjt? Svaret är ingen. Det är en retorisk fråga. Ingen kan räta ut det som Gud har böjt. Ingen kan påverka. Ingen kan ändra på det som Gud har bestämt och det som Gud har gjort. När ordet böjt kommer här så talar det inte om en moralisk böjelse eller krokighet, någon sorts ondska. Det talar helt enkelt om Guds vägar som tycks krokiga för oss, som tycks gå i cirklar. Han har talat i kapitel 1 om skapelsen som går i cirklar. Solen går upp och solen går ner. Vinden far hit och vänder och far tillbaka. Vattendragen forsar hit till sitt ställe och så vänder de tillbaka till där de var. Och där säger han också kapitel 1 och 15. Det som är böjt kan inte rätas och det som saknas kan inte räknas. Men nu talar han särskilt inte om skapelsen. Skapelsens kretslopp kan människan inte heller ändra på. Hon är inte mäktig nog till det. Och inte heller Guds eviga, suveräna beslut eller hans försyn. Vad Gud bestämt ska ske kan människan inte ändra på. Ingen kan räta ut det som Gud böjt. I Guds bestämmelse ingår både medgång och motgång. Vers 14 talar först om en god dag och en dag av godhet var i gott. Det behöver inte tala om en 24 timmars dag här utan en period. Man kanske betonas kortheten i det som sker. Att saker är övergående. Men det finns goda dagar eller goda perioder. Det hebreiska ordet tova för godhet kan tala om framgång eller välgång eller glädje. Det finns dagar, perioder av där det går väl för en, där det går bra för en, där saker är goda. Och här ges dessa dagar genom Guds försyn till människan. Och här ges också reaktionen, befallningen, vad man ska göra på en god dag. Bokstavligen står det var i gott, eller gläds, eller rent av gör det goda, ha det gott på den goda dagen. Såg i kapitel 3 att var sak har sin tid och varje sak som sker har sin rätta reaktion som ger Gud äran som han har åsyftat när man reagerar rätt på den situation som händer. Den reaktion som fogar sig under hans vilja, som accepterar försynen. Gud ger goda dagar. Men vi ser också andra delen av vers 14. Gud ger också onda dagar eller dåliga dagar eller olycksdagar. Här står motsats till den goda dagen. Men det här är lite starkare, det här ordet ra'a på hebreiska, som kan betyda både ondska eller olycka eller fara eller skada eller elände. Det är också en dag eller en kortare period eller någon tidsperiod där det går dåligt. Kanske är det en dag där man drabbas av någon förlust, någon olycka. Kanske är det en längre period av svårigheter och motgångar. Också dessa har Gud gjort. Precis som de goda dagarna har sin rätta reaktion var i gott, så har de onda dagarna också sin rätta reaktion. Här kommer ordet se igen, som vers 13 börjar med, att se, betrakta, acceptera det faktum att Gud har gjort den ena såväl som den andra. Gud har gjort den onda dagen såväl som den goda dagen. Både den goda och onda dagen har Gud gjort. Av en orsak. För orsaken att, eller av den anledningen, Gud ger onda dagar av en orsak. Gud ger goda dagar av en orsak. Gud utsätter inte människan för svårigheter bara för att det är roligt för honom, för att han är skadeglad i det. Nej, Gud är evigt god och har goda syften med allt. Här är Guds goda orsak till att han ger de onda dagarna, för att människan inte ska finna vad som kommer efter. Människan som människosläkte, eller människan som individ, ska veta och se att hon kan inte räkna ut vad som ska ske i framtiden. Det var en god dag, men så kom en ond dag. Man kan inte se att just nu så är det dåligt och det kommer alltid att vara dåligt. Nej, ingen vet vad som sker i framtiden. Det kan komma goda dagar i Guds försyn i framtiden. Eller om man har en god dag och gläder sig, då ska man njuta och vara glad och vara i gott. Men också veta att man kan inte veta hur det ska gå längre fram. Man kan inte se hur det ser ut just nu och utifrån det beräkna hur det kommer att se ut i framtiden. Det är också en tröst när man genomgår motgångar, onda dagar. Man vet att det varar bara för en kort stund. Det är inte ett permanent tillstånd. Gud har makten att ändra precis allt. Men människan har inte makt att ändra på det. Så Gud har både beslutat medgång och motgång. Även död och liv har Gud bestämt över. Vers 15. Saker som tycks orättvisa. Salomo säger här, allt det har jag sett. Som vi vet också från kapitel 1 och vers 14, så vet vi att Salomo gick igenom. Han gick in för att undersöka, se, efterforska allt som fanns under solen. Och han kom ut efter den här stunden av studier, den här tidsperioden av studier, med sin gudomligt givna vishet. Så kom han ut efter det och sa, jag har sett allt under solen. Men allt det gav honom var den plågsamma insikten att allting är förgängligt och lönlöst. Och här säger han igen, allt det har jag sett under mina lönlösa dagar, eller mina dagar av lönlöshet, eller förgängliga dagar. Under hans korta liv, där han haft sina efterforskningar och insikten om att allt är lönlöst, som gör att han känner att hans liv också var lönlöst. Och han ser de här sakerna, allt det, båda de här sakerna han just ska nämna, som han tycker är en, ser ut att vara en orättvisa från Gud. Det är att en rättfärdig dör ung, men en ogudaktig, en ond, dör gammal. Det finns en rättfärdig som går under, står det bokstavligen, i sin rättfärdighet. Det finns en rättfärdig som går under i sin rättfärdighet. Det sker inte med alla rättfärdiga att de går under eller att de dör unga. Det är inte en regel, det är oförutsägbart. Det går inte att veta. Det går inte att se på en människa att han är rättfärdig och därför kommer han att leva länge. Det är oförutsägbart. Det finns fall där en rättfärdig dör ung, går under. Talar inte om evig, att evigt gå förlorad, utan om död. Att dö kanske i någon olycka. Han är rättfärdig utifrån människors sätt. Där Salomo talar så känner han inte till rättfärdigheten som kommer från Gud genom tron på Kristus. Men han talar om den jordiska relativa rättfärdigheten i lagen som Paulus talar om i Filipperbrevet 3. Han talar om rättfärdighet som kommer av lagen som är dynga och rättfärdigheten från Gud som är sann. Rättfärdighet inför Gud. Men i alla fall människor som verkar rättfärdiga eller som är rättfärdiga oavsett vilket kan ändå dö unga. Trots att de var rättfärdiga. De går under i sin rättfärdighet. Det var inte som att de begick någon synd som gjorde att Gud nu säger nej, nu ska du dö. Det var inget som den människan gjorde som ändrade Guds bestämmelse. Den här människan trots i hans rättfärdighet, trots att han var rättfärdig, inte på grund av någon synd, så dog han ung, för det var Guds bestämmelse. Igen kan Guds försyn, det Gud suveränt bestämt, inte påverkas av en människa. En människa som lever rättfärdigt, som försöker vara rättfärdig, kan inte påverka sin egen dödsdag. Gud har bestämt, han har spikat den när den ska ske. Och människan med sin rättfärdighet eller vad hon än gör kan inte ändra på det. Guds bestämmelse är påverkad, opåverkad av människan. Å andra sidan såg Salomo också en ond som lever länge. Det finns en ogudaktig eller vanvördig som är länge i sin ondska. Här är första gången som ordet ogudaktig eller wicked, det hebreiska ordet rasha, som ofta står i motsats till rättfärdig eller rättrådig. Här förekommer detta ord första gången i predikaren, som översätts på svenska till ogudaktig, engelska wicked. Septuaginta översätter det till vanvördig eller icke-from, oreligiös, en ond människa som är ogudaktig. Raka motsatsen till rättfärdig. En ogudaktig, ond människa, elak, usel, som är, som lever länge i sin ondska, eller som är, bokstavligen står det att han är länge i sin ondska, till skillnad från den rättfärdige som dog tidigt. Trots att han var rättfärdig så låter Gud, för att han har bestämt det, även onda leva länge i sin ondska och fortsätta med sin ondska under en lång livstid trots sin ondska. Se på Guds oföränderliga och outransakliga försyn. Den är oföränderlig. Människan kan inte rätta ut det som han har, Gud har böjt. Människan som är rättfärdig kan inte, om Gud bestämt att hon ska dö ung, så kan hon inte påverka det. Hon kan inte genom sin möda lägga en enda aln till sin egen livslängd. Och om Gud har bestämt att en ogudaktig ska leva länge, så spelar det ingen roll hur mycket ondska han gör för att ändra det beslutet. Den är outransaklig. Vi vet inte. Människan vet inte vad som ska hända här efter, här på jorden. Man har goda perioder här och nu, vers 14. Men det kan komma värre efteråt. Eller man har en dålig tid just nu, men bättre kan komma senare. Det går inte att veta. Guds försyn talade jag om också för några gånger sedan, när jag talade om den rikes girige och hans rikedom. Att han är beroende av Guds försyn för sin egen rikedom. Man kan själv inte veta heller eller ändra det. Den är värd att upprepa, eftersom det är en så bortglömd eller förnekad lära i dagens tid och även kristenhet. Människors munnar och tankar använder ordet tur. Det var tur att det gick så bra för dig. Eller det var väl otur att det gick så dåligt för dig. Det var väl otur att den här olyckan hände. Men istället ska man säga som det var förr. Det var Guds försyn att det går så bra för dig. Det var Guds försyn att det här hände. Själva ordet olycka tyder på otur, bad luck. Att det är någon olycka som sker. Nu betyder helt enkelt det svenska ordet olycka, olycka. Men tittar man på vad ordet säger, så talar det. Det låter som att det var en slumphändelse där man hade otur. Men olycka är ingen olycka. De är under Guds försyn, Guds suveränitet. Guds försyn är verkan av Guds suveränitet. Guds suveränitet när den utspelar sig. Guds beslut som utspelar sig, som Gud gör i sin suveränitet när det sker. Bekännelsetexterna Westminster Confession och 1689 års baptistbekännelse räknar upp tre kapitel, har tre kapitel om tre läror som svårt att se skillnaden mellan, kanske. Guds skickelse, God's decree, Guds suveränitet och Guds försyn, providence. Det är svårt att skilja mellan dem, för de talar om samma sak. Det är faktum att Gud gör allt det som sker. Allt det som sker har Gud bestämt. Guds skickelse är det eviga beslutet från den förflutna evigheten, där han har bestämt allt som ska ske. Guds suveränitet är den logiska följden av hans allsmakt, att han är allsmäktig och också gör allting. Att han inte tävlar med någon annan som är lika stark som honom, utan han är enväldig och härskar själv opåverkat av någon och har all makt och utövar all makt. Han är självständig, inte beroende av någon annans hjälp. Och han har rätt i precis allt det han gör med det han har skapat. Han är suverän över sin skapelse. talar till exempel om suveräna stater. Det är självständiga länder som har sin egen riksdag, som får bestämma sina egna lagar inom sitt område. De är enväldiga över sig själva, suveräna. Gud är den enda som egentligen är suverän. Han bestämmer över allt som sker och har också rätten, den gudomliga rätten att bestämma över precis allt. Stater kan bara bestämma saker för att de är godkända av andra stater och ses som suveräna av andra stater. Men Gud är verkligen suverän och behöver ingens godkännande. Han har rätt i precis allt han gör. Guds suveränitet är hans starka, allsmäktiga arm. Guds försyn är suveräniteten i handling. Och det finns ingen rättfärdig eller ond eller någonting som kan påverka det. Jag ska också läsa, som jag gjorde förra gången, ur 1689 års bekännelse, kapitel 5 om Guds försyn, stycke paragraf 1. I Guds alltings gode skapares oändliga makt och vishet är det han som uppehåller, dirigerar, disponerar och styr alla skapade varelser och föremål, från de största ända till de minsta. Genom sin helt visa och heliga försyn, till det enda mål de skapades till, i enlighet med hans ofelbara förhandskännedom och hans egen viljas fria och oföränderliga rådslut, alltså hans skickelse, för att hans vishets, makts, rättvisas, oändliga godhets och barmhärtighets ära ska prisas. Det här är Guds försyn. Genom hans oändliga makt, hans suveränitet, uppehåller han, dirigerar, disponerar och styr alla skapade varelser och föremål. Precis allt har Gud skickat och gjort. Även det onda, ondskan. Vi läser i Jesaja 45:7. Gud talar: jag formar ljuset och skapar mörkret. Jag ger lycka och skapar olycka. Eller bokstavligt, skapar ondska. Gud ger goda dagar, vers 14, till syftet att njuta av dem och ära och tacka honom för dem. De har inga speciella lärdomar för en människa, och för många människor är de istället till skada och anledning att hon blir högmodig och tror att hon åstadkommit allt själv. Gud ger också onda dagar. De onda dagarna är bättre och nyttigare för människan. Har mer lärdomar till henne. Hur Gud har vist i sin vishet, disponerat och bestämt det som sker. Han har gjort allt vackert i sitt bestämda tillfälle. Precis när det ska ske. Som det står i kapitel 3 och 11. Det som sker och när det sker har han bestämt för att det är gott och nyttigt för människan. Även om hon inte själv förstår det. Guds verk är böjda. De går inte i raka linjer från punkt A till punkt B, utan går i ett invecklat, krokigt nätverk av orsak och verkan, avancerat nätverk. Ont som gott, Både människors onda handlingar och goda handlingar. Både andars, onda andars, onda handlingar. Läser vi om i Bibeln att Gud skickar dem. Gud i hans oändligt visa intelligens har iscensatt alla dessa händelser i ett stort nätverk av orsak och verkan som endast han i sin oändliga vishet och intelligens kan förstå sig på och vet precis hur det ska leda till det högsta goda syftet. Men människan säger att det här är krokigt, det här är böjt, det här är fel. Människan i sin förmätenhet tror inte att Gud har gjort allting perfekt i sin tid. Att Gud har perfekt bestämt allt som sker. Om människan kunde så skulle hon försöka räta ut det. Men hon kan det inte. Om en människa skulle ha förmåga att ändra på den minsta detalj i tron att kunna reda ut eller rätta till någonting i Guds perfekta plan som hon tror är fel, då skulle hon inte veta vad hon gjorde och vilka förödande konsekvenser det skulle få. Om det gick att åka tillbaka i tiden för att hindra någon olycka, så skulle det ha stora konsekvenser att ändra tidslinjen så att den tid man kom ifrån när man åkte tillbaka skulle vara helt förändrad. Det sägs att en fjärils vingslag kan skapa en orkan på andra sidan jordklotet. En marginell påverkan i en del av ett system kan få stora och oförutsedda konsekvenser i en annan del av det systemet. Människan förstår inte det system som Gud har lagt upp. Kan inte se eller förutse hur det kommer utspela sig. Men Gud i hans oändliga visdom och intelligens vet han och ser allting. Och vet att allt leder fram till hans höga, bästa och goda syfte och plan. Att ära sig själv. Frälsningshistorien går inte genom en rak linje. Gud skapar inte människan som änglarna direkt i himlen för att tillbe Gud. När han har bestämt en annan väg för människan som till slut leder till att han äras ännu högre. Genom att människor är där i himlen och tillber honom. Frälsningshistorien går genom en krokig och slingrig väg. Från skapelse till syndafall, syndaflod, Babels torn, Abraham, Isak, Jakob, Israel, de 12 stammarna, Josef. Så liksom slav till Egypten. Dit följer alla, hela Israel, för att vara i 400 års slaveri i Egypten. Mose, plågorna, uttåget ur Egypten. Lagen ges 40 års ökenvandring. Ny lag ges. Kanan intas. Domare leder folket. Så kommer kungar, Saul, David, Salomo. Israels rike delas i nord- och sydriket. Kommer mer kungar, kommer profeter. De förs i fångenskap i Assyrien. De förs i fångenskap i Babylon. Endast juda får komma tillbaka till slut. De bygger upp templet igen, Esra, Nehemja. De bygger muren, så går det 400 år och så kommer Kristus. Guds frälsningsplan går genom en avancerad och invecklad väg till hans ära. Guds plan är att ära sig själv genom frälsningen av stora syndare. Det är därför han låter dessa saker ske. Romarbrevet 5:20. Det räckte inte att människan hade syndat. Dessutom gav han lagen för att fallet skulle bli större. För att där fallet, där synden blir större, där överflödar nåden ännu mer. Det var Guds plan att synden skulle komma. Att synden skulle bli större för att hans nåd skulle överflöda till hans uppvisning av hans stora nåd och ära. Efesierbrevet 1:2, Gud har, eller kapitel 1:2, Gud har utvalt, förutbestämt vilka som blir frälsta. Och inte bara det, de utvalda föds inte in i ett frälst tillstånd. Den utvalda individens frälsning går genom en krokig linje, en krokig väg genom att födas i synd, leva länge i synd, i många invecklade synder och livsstilar, men till slut på något till synes slumpmässigt sätt eller turmässigt sätt, men inte alls tur utan i Guds bestämmelse och försyn, kommer den utvalde att höra evangeliet, bli född på nytt och bli frälst. Den utvalde föds inte på nytt direkt när han föds, utan Gud har bestämt att det ska ske genom predikan, genom att låta dem leva i synd, gå djupare och djupare i större och större synd, för att till slut bli frälsta till att Gud visar upp sin stora nåd och härlighet. Han har bestämt att när individen har blivit frälst så åker hon inte till himlen direkt och förhärligas, utan hon får leva ett liv i helgelse för att strida mot synden, falla i synd, men strida och kämpa, växa mer och mer till likhet med Guds son genom lidande. Det sker genom lidande. Framgångar är trevliga, men ger inget varaktigt och gör ofta mer skada, medan motgångar är nyttiga och lärorika. Andra Timoteus 3:12 säger: alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus ska lida förföljelse. Det är också något som leder till att en rättfärdig kan dö ung. Det är att hon dör genom förföljelse och får en tidig död. Gud har bestämt att han ska äras genom frälsningen av stora syndare. Gud har också bestämt att han ska äras genom fördömelse av de onda, genom att döma det onda. De ogudaktiga tycks ha framgång här på jorden. Det ser ut att vara orättvist, men Gud kommer till slut att skipa rättvisa. Inom teologi eller apologetik så talar man om teodicéproblemet, som ställer frågan: om Gud är god och allsmäktig, varför finns det ondska? Det är många som försöker svara på den här frågan, men inte har vad Bibeln lär i beaktande. Att Gud har förordnat det onda för sitt goda syfte. Många vill förneka det här och säga: nej, Gud i sin suveränitet bestämde att låta allting slumpas fram och låta människan få fri vilja att göra vad hon vill utan att Gud bestämmer det. I hans suveränitet har han bestämt det. Men det är bara en undanflykt och ser inte till vad Bibeln säger här. Att Gud ger, skapar onda, ondska och olyckan. Men frågan är, hur kan då Gud vara god när han skapar det onda? Jo, för att Gud har ett stort syfte, ett stort gott syfte bakom allt. Gud har förordnat synden, men också så är människan ansvarig för det. Gud är inte upphovsman till synd, men han har förordnat att synd ska ske till hans ära och att människan är ansvarig för det. De små detaljerna står människorna för och är ansvariga för. Och de är onda och Gud håller dem ansvariga för det. Men de är också små länkar i den stora goda planen som Gud har. Och därför är Gud god. För han kommer en dag att visa upp sin godhet genom att fördöma synden. De som klagar på varför låter Gud ondska existera. De förstår inte att de själva är de onda och att de borde vara tacksamma till Gud för att han låter dem leva, för att han låter dem höra hur de kan bli frälsta, men ändå förkastar de det. Men till slut kommer Guds rättfärdighet och godhet att uppenbaras i domen och fullkomlig rättvisa skipas och allt kommer att bli gott. Gud förhärdar vem man vill och förbarmar sig över vem man vill. Romarbrevet 9. Gud kan i sin suveränitet och försyn ha bestämt och se till att den vanvördige onde får leva länge trots sin ondska. Och låter denna fortsätta göra sin ondska under sitt liv. Det här beklagas här i den här texten. Och på andra ställen i Bibeln, som i Jobs bok. Job 21 och 7. Men oavsett hur länge eller kort en ond eller rättfärdig lever på denna jord, kommer Herren till slut att ställa allt till rätta och skipa fullkomlig rättvisa till hans stora ära. Det är hans plan för att ära sig själv maximalt. Det är så han har bestämt att det ska ske, och den är vis och god och rättfärdig och härlig. Guds eviga plan var att frälsa. Gud hade förutsett Första Petrusbrevet 1:20. Jesus var förutsedd före världens skapelse, men har nu i tiden uppenbarat för er skull, för er utvalda skull. Det var bestämt innan jordens grund blev lagd att synd skulle ske, för att Jesus skulle dö för den synden, för att syndare skulle bli frälsta till hans stora nåd och äras pris. Jesus är den här rättfärdige som dog ung i orättfärdiga ställe. Han var själv rättfärdig men dog i orättfärdiga ställe, i vår ondska, i vår synd, och tog straffet i vårt ställe för att vi skulle bli frälsta och få evigt liv trots våran stora synd och ondska, trots att vi gjort uppror mot våran suveräna Herre och skapare. Så visar Gud sin stora nåd. Redan Redan innan jordens grund blev lagd var det hans plan. Han har utvalt oss i honom. Han var utsedd före världens skapelse. Vi ska acceptera Guds försyn och ära Gud. Vi genomgår kollektivt som människor på denna jord just nu kanske en ond dag eller period i den här coronahysterin som Gud har bestämt ska ske. Guds försyn. Coronan är Guds försyn. Vem kunde förutse hur år 2020 skulle bli? Ingen. Människan vet inte vad som kommer efter. Människan vet inte framtiden. Gud har sitt syfte med det, och som vi ber, som vi bad i skogen, som vi har bett många gånger och här, att Gud ska använda detta för att visa för att de, som det står i den här texten, när det är en dag av ondska, se att Gud har gjort detta för att visa att vi inte vet vad som ligger i framtiden. Att vi är helt utsatta inför vad Gud gör. Vi vet inte vad Gud i sin försyn har bestämt. Det går inte att räkna ut. Men människor litar inte på Guds försyn. Makthavare i deras otro lägger till extra regler. De litar inte på Guds lag som han har gett, utan lägger till en massa extra regler. De litar inte på Guds försyn. Trasslar in sig i ett avancerat nätverk som de inte kan komma ur längre fram. Istället för att överlåta det åt Gud som är allsmäktigt, vis och intelligent och vet allt bäst. Vi som kristna, vår rätta reaktion när vi har goda dagar, när det är en dag av gott, så ska vi uppskatta den tid som Gud har gett. Det kommer från Gud. Vi ska tacka och ära honom när det går väl och glädjas, vara i gott, men också göra gott. Och när det kommer onda dagar ska vi kristna reagera så att vi ser att det här har också Gud gett. De är förordnade av Gud till vårt bästa. Förföljelse, lidanden, motgångar har Gud försett oss med i våra liv till vårt bästa. Vi kan till och med glädjas i lidandet, som det står i Romarbrevet 5 och 2-4. Vi glädjer oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi glädjer oss mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet, och fastheten hopp. Vi vet att Gud ger oss lidande för att vi ska växa i kristen karaktär, växa i helgelse, bli mer lika honom. Romarbrevet 8:17-18. Vi blir mer lika Kristus. Vi är Guds arvingar, står det, och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom. Vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Den här tidens lidanden kan inte jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, för de som är kallade efter hans beslut. Allt samverkar till det bästa. Det är Guds visa försyn och rådslut. De som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Det sker genom lidande. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vers 36. För din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Lidande. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som älskat oss. Så vi kristna, när vi har goda dagar, kan vi glädjas och tacka Gud för det. Men även när det är lidande, svårigheter, motgångar, kan vi veta att detta är förordnat av Gud enligt hans vishet. Att vi till och med kan glädjas i de svårigheterna, för de sker för att vi ska bli mer lika hans son och formas till hans avbild. Det som är våran högsta önskan. De förlorade däremot, när saker går bra, så tackar de inte Gud för det. Istället blir de högmodiga och tror sig att det är de själva som har lyckats göra det gott för sig. Men du ska inte tro att bara för att det går bra för dig nu kommer det att gå bra för dig i framtiden, du som är utanför, som inte tror på Kristus. Du vet inte vad som kommer ske i framtiden. Och definitivt ska du inte tro att det kommer gå bra för dig i evigheten. Som nu när det är en dag, en tid av ont. Ska du som icke-troende inte vältra dig i självömkan, som Jesus talar om i Matteus 6 och 16, om de som fastar, som vanställer sina ansikten för att det ska se eländigt ut för dem, så att människor ska se dem, tycka synd om dem eller se dem som mer fromma. När det saker går illa ska du inte vältra dig i självömkan, att människor ska tycka synd om dig. Istället, som den här texten säger, den rätta reaktionen är att du ska tänka, kontemplera, begrunda din utsatthet, din maktlöshet inför Gud. Eftersom Gud har bestämt vad som ska ske, så kan du inte tro att tider av välgång eller motgång ska vara för alltid i ditt liv på jorden. De är bestämda att växlas som dag och natt, som årstiderna. Människan ska ta sitt ansvar och kan ta sitt ansvar och göra de saker som hon beräknar kommer vara bra för henne. Men ingen vet någonting om de yttre omständigheter som Gud kan skicka i framtiden. Och du måste helt förtrösta, ha din glädje i Gud. Inte vara högmodig i dig själv angående framgångar här på jorden. Du vet inte vad som ska ske i framtiden på jorden. Men Gud har uppenbarat vad som ska ske i evigheten. Det här livet på jorden är mestadels onda dagar. Vi lever i en ond värld där människans synd gör människans värld ond och dålig. Skapelsen är lagd under förgängelsen och suckar och väntar. Men det kommer en domens dag som skapelsen längtar efter, då Guds söner ska friköpas. Domedagen som kommer är en god dag, då Gud ska ställa allt till rätta och skipa fullkomlig rättvisa och visa upp vem han är i makt och härlighet. Sedan kommer eviga dagar, och för dem som tror på honom är det eviga dagar av glädje hos honom i himlen. Men för dem som inte tror på honom är det en evighet av plåga i helvetet. Se att även om det här livet kan vara gott, du försöker göra ett gott liv för dig själv och tänker att det här är det enda livet jag har, så jag måste leva ut det till fullo, leva i njutningar, i synd, i mina begär. Men tänk på att det kommer en dag då Gud ska döma dig. Och om du har levt i synd och inte omvänt dig, så blir det en evigt ond, eländig dag för dig i helvetet, där du kommer plågas dag och natt utan ro eller vila i evigheters evigheter. Men tänk på detta, att trots din ondska så har Gud försett med en frälsare som kom, Jesus Kristus, som blev människa, som kom ner, levde ett fullkomligt rättfärdigt liv, dog på korset och tog straffet i syndares ställe. Det straff som skulle ta evigheter i helvetet tog han på sig. Den tiden på korset när han tog på sig Guds vrede, Guds fulla oblandade vrede, och sonade för synden och begravdes och återuppstod på tredje dagen och har bevisat att han dog som ett felfritt offer i syndares ställe, och att alla, om du omvänder dig, om du ångrar din synd, vänder om från din synd och förtröstar på honom och inte på dig själv, så kommer du också att få förlåtelse och evigt liv. Guds försyn är outransaklig och oföränderlig. Vad Gud bestämt kommer han att göra, och det kan ingen människa ändra på. Vad Gud bestämt för framtiden kan ingen människa räkna ut. Gud låter både onda och goda dagar komma. Både rättfärdiga dör unga och orättfärdiga får leva länge. Allt som sker, gott som ont, sker till Guds goda och eviga syfte att ära sig själv. Framförallt genom Jesus, den rättfärdiges död i syndares ställe, och frälsningen för alla som vänder om till honom, till hans överflödande rika nåds ära och pris. Jag kan inte avsluta det bättre än med Matthew Henrys ord till den här texten, där han skriver i sina kommentarer: de rättfärdigas olyckor bereder dem för deras framtida salighet, och de onda må få sina dagar förlängda, men de göds endast för slakten. Domen kommer, och den ska rätta till dessa skenbara oegentligheter, till Guds ära och till full belåtenhet för hela hans folk. Vi måste vänta tålmodigt fram till dess och tacka Gud under livets alla förhållanden. Amen. Låt oss be. Herre, vi kommer tacka dig för ditt ord, dina ord av vishet och lärdom som du har för ditt folk och för alla människor på jorden. Herre, vi förundras över dina bestämmelser och vad du i din försyn låter ske med oss och med andra människor på jorden. Vi förstår och vet inte allting, men vi accepterar, vi bejakar, vi förlikar oss med att allt sker till det bästa. Att du i din oändliga vishet, rättfärdighet och godhet har bestämt allt till gott. Att allt är till det bästa. Vi böjer oss och fogar oss under din vilja. Gud, lär oss och hjälp oss att glädjas och ära dig och inte glömma dig när det går väl för oss. Och Herre, hjälp oss även att kunna glädjas och tacka dig när det är motgångar och svårigheter. Hjälp oss att påminnas om att det sker till vårt bästa och till din ära. Och det bereder oss en salighet som väger tungt. Dessa lidanden som varar för en kort tid och väger lätt bereder för oss en glädje och salighet som väger tungt och varar för evigt. Och Gud, hjälp våra ohelgade hjärtan. Hjälp oss. Gud, lär oss dessa sanningar. Vi bekänner och omvänder oss från gånger då vi klagat på dig, på vad du har gjort. Då vi inte förstått, när vi skakat på huvudet eller rent av varit trotsiga mot dig. Gud, förlåt oss. Vi vänder om till dig. Vi tackar dig att vi har en medlare inför Fadern, Jesus Kristus den rättfärdige, som dog i vårt ställe, genom vilken vi har förlåtelse. Och varje gång vi bekänner så är du trofast och rättfärdig, och din sons blod renar oss från all synd. Gud, vi tackar dig högst av allt för Herren Jesus, som du förutsedde, som du utsåg före världens skapelse för våran skull, för att frälsa oss, för att vi ska få del av dig, komma in gemenskap med dig och vara med dig och tacka och ära dig och tillbe dig för alltid. Benådade syndare, till din stora nåds ära och pris. Vi ber. Riket är ditt och makten och äran i evighet. Amen.